Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten Mr. President om USA:s alla presidenter. Och vi har kommit till president nummer 30, det är presidenten Calvin Coolidge. Ja, det är en president som kanske de flesta av oss inte vet vem det kan vara. Han föddes 1872 och dog 1933, alldeles efter den stora kraschen. Och det kommer att vara det som hans presidentskap kanske mynnar ut i. Men han blev president av en slump. Och för att berätta om detta som vanligt så välkomnar vi Klaus Stolpe.
Hej, tack. Jag är glad att vara med igen.
Senast så hade vi ju Harding på tapeten och det var ju en president som inte var så märkvärdig alls. Och han dog dessutom under sin presidenttid. Men hur kom det sig då att Coolidge blev president? För det hade ju med detta att göra, eller hur?
Jo, självfallet, för att Calvin Coolidge då var ju vicepresident efter valet 1920. Och de tillträdde då som president respektive vicepresident i en bit in på 1921. På den tiden var det först i mars som nya presidenten tillträdde. Nu för tiden är det ju i januari, men så att från och med mars 1921 så var Harding president och Coolidge vicepresident. Och då hinner det gå nog ganska exakt 2,5 år så dör Warren Harding, och då är det plötsligt Calvin Coolidge som är president. Och det han ju då, det når dels fram till 1924, att han har ju då 1,5 år som han får ha som prao på presidentposten, och så ställer han upp på egen hand och vinner behändigt. Så att då har vi honom i 4 år till, helt enkelt.
Ja, och det är förvånande, för när vi sen pratar om honom kanske, att han faktiskt vinner. Men det är väl mycket det också, vi återkommer förstås till det valet, men det är väl mycket det där att är man president och på den posten, då har man en väldig förtur alltså i ett val, eller hur?
Så är det ju nog, alltså jag vet inte om det här är en fånig parallell, men om vi nu tänker oss ett kommunalval eller riksdagsval i Finland, jag märker väl Finland, vi har väl svenska lyssnare också, men i Sverige är ju den här rangordningen är färdig, men i Finland så röstar man ju direkt på kandidat, och då är det ju en fördel att vara känd, helt enkelt. Så att om vi säger att han skulle ha fortsatt som vicepresident och i 4 år, och Harding skulle ha liksom då, ja, dött just före valet, avstått från omvalen och sånt, så då skulle Coolidge ha varit mindre känd för allmänheten, säkert. Det är inte sagt att han skulle bli nominerad ens eller någonting sånt, men att nu så visste ju folk ändå verkligen vem det var. Han hade varit president i 1,5 år, och sedan kan man ju också tänka sig att han fick vissa sådana sympatipoäng för att han, ja, tar över under dramatiska omständigheter eller tragiska, eller vi ska säga. Nu är det ju ingalunda så att Harding blev skjuten eller något sånt, vilket ju har hänt med flera presidenter, men i alla fall att han får ta över ett tungt uppdrag sådär mitt i, så att då ställer nu inte till någonting. Ekonomin är på väg åt rätt håll, arbetslösheten är ganska liten i USA på den där tiden och så vidare. Så att det där valet 1924 då Coolidge vinner, så är ju ett av de där, ska vi säga, bortglömda valen i presidenthistorien. Det var som inget speciellt med det, helt enkelt.
Nej, just det. Men hur gick det till då när Coolidge fick veta att han... hans chef helt enkelt dog och han skulle tillträda. Det var en lite lustig historia om det.
Om någonting är lustigt och någon dör i samband med ett dödsfall, så var det ju onekligen lite lustigt. För det är nämligen så att Coolidge är och hälsar på sin pappa i en liten ort som heter Plymouth Notch i uppe i Vermont. Jag har aldrig hört talas om den där orten i Tonna. Det är väl därför som den där orten är känd, om man överhuvudtaget har hört talas om den. Men då är det så att mitt i natten så blir far och son väckta. Och att nu har det här Harding dött. Och då blir det ju, då är det inte självklart att vänta snart, hur går vi egentligen tillväga? Att för att inte landet ska bli utan president, så är det ju meningen att den nya presidenten ska svära presidenteden så fort som möjligt. Men det råkar sig så att den där pappan så var offentlig så kallad sån här notarius publicus i den där orten, så att rent juridiskt så kunde han ombesörja det där, så att man åkte inte iväg till Washington och träffade någon från högsta domstolen eller så att helt enkelt, och det här är lite sådär amerikanskt romantiskt och så vidare, att han sitter med sin far och svär presidenteden i skenet av en oljelampa. Det är som gjort för en film, och sedan och vet ni vad som händer sen då de är färdiga med det? President Coolidge går och lägger sig på nytt. Och han var inga sån här de stora ordens man nämligen, utan hans slogan 1924 så var keep cool with Coolidge, så det var ett ganska lämpligt slogan. Men att han gick som sagt och la sig, och sen dagen efter då så fick han förstås avbryta det där besöket, för att han hade ju tillträtt redan, han hade ju tillträtt på natten. Men att han har ju fullt upp med de plikter och sysslor som väntar i det här Washington DC. Och då han går iväg så står pappan och ser då sonen, presidenten, går iväg. Och så vänder sig Calvin Coolidge om och ser på sin far. Och den här pappan kanske väntar sig några stora ord från den här nya presidenten, och så säger Calvin Coolidge, du måste ju fixa den där trappan. Det var något trappsteg som var löst, men att han var liksom väldigt, han pratade inte mer än nöden krävde, och om nu sanningen ska fram så det här han inte gjorde han väl så mycket annat heller, så vi får ju en, jag kan tänka mig att det här blir ett väldigt kort avsnitt, för vi hittar inte på så mycket, det finns inte så många citat att krydda med helt enkelt.
Men han, det här att han blev vicepresident också, eller att han fortfarande var det, finns det någon bakgrund till det? För det verkar ju lite förvånande nästan att han överhuvudtaget kom dit han kom ju nu när vi pratar så här.
Ja, det här han blev känd året före presidentvalet 1920, så att det var för att han var guvernör i Massachusetts, där Boston ligger, och hur han har blivit det vet jag fåglarna, men det var han nu i alla fall. Och då var det så att poliserna började strejka i Boston 1919, och det blev ganska oroligt, för att det var ju en del mindre laglydiga som tog tillfälle i akt, så att det blev, alltså oron spred sig helt enkelt, och då satt han faktiskt ner foten, eller slog knytnäven i bordet, eller vilken floskel vi vill ta till, och på ett resolut sätt som han nu inte gjorde någon gång då han var president, efter vad det verkar, för att han helt enkelt kallade in nationalgardet, att bara för att snutarna vill strejka så ska inte allmänheten behöva vara otrygga för det, så han helt enkelt, frågan är ju om han hade juridiska, det har han väl i och för sig, att om det upplevs tillräckligt oroligt, så det finns ju någonting i USA som heter nationalgardet, så att det är en sån där halvmilitär styrka som de tog in helt enkelt för att se till så det här busarna höll sig i kinnet. Och det där så blev uppenbarligen på sin tid väldigt uppmärksammat. Att här liksom, han kom att personifiera ordning och reda kort och gott.
Och på så vis fick han respekt i kretsarna för att sen bli vicepresident då, med andra ord.
Exakt. Så att världshistorien är full av en massa om inte, om hade varit, men att säga att den där polisstrejken inte skulle ha blivit av, så tror jag inte att vi skulle jag tror det är någon annan vi ska suttit och diskutera här och nu i sådana fall.
Men också det faktum att han kanske inte hade fortsatt som, ja, han hade inte kunnat vinna ett val om inte Harding hade dött egentligen, för att han var det inte så att han var på väg ut egentligen?
Ja, så spekuleras det att nu är det ju då så att de här vicepresidenterna som vi nu har nämnt i var och vartannat avsnitt här, att de är ju ofta väldigt osynliga. Det ryktas, eller ryktades om att inför valet 1924 så skulle Harding ha tänkt byta ut honom mot någon annan vicepresidentkandidat. Men att det är ju det här, det är ju svårt att säga, men att det är en sån där sak som jag har märkt att nämns nog nu och då, om man läser om den här tiden, eller framförallt om man läser om Coolidge, så att han...
Ah, ja.
Han hade inte sagt att han helt enkelt skulle ha varit aktuell annars i det valet 1924. Så att det...
Vi påminns här flera gånger, kommer vi att göra, att han var inte någon ordernas man. Han var tystlåten, han var cool då, men inte cool som tuff, utan cool som stillsam egentligen. Och hans testamente var märkvärdigt på så vis att det uppfyllde den här bilden av honom, kanske man kan säga.
Ja, no, det var, jag räknar, jag sitter en kopia. Det var 23 ord långt.
Ja, just det.
Men det var ju helt enkelt så att frun Grace så skulle få allting, så att det räcker väl med, man skulle kunna skriva allt åt frun, då så skulle det vara 3 ord, så att inte vet jag vad man behöver, 20 extra ord, men att testamentet var 23 ord. Men på tal om antal ord och den där killen, så en sån här grej som alltid nämns då om man läser någon sån här citatböcker eller liksom anekdotböcker eller surfar, säg att man googlar fun facts och presidenter, så att en sak som alltid nämns så var att han var på en middag och det här, det sades då att hans bordsdam så berättade att hon hade slagit var med sina vänner om att hon skulle få minst 3 ord ur honom, för att det var ett sånt som folk skämtade om att han inte säger någonting, och så svarade han you lose, du förlorar. Då sa han ju 2.
Det var bara 2 ord, ja.
Och som allt annat så kan vi inte garantera att någon så värst mycket här stämmer, så vi, men att det är ju anekdoter och fun facts och sånt som vi går igenom för att helt enkelt servera en bild av de här presidenterna. Men jag citerar honom flera gånger här, och det kan ju hända att inte någonting av det där stämmer.
Nej, men det verkar som de presidenter som uträttar mindre, de har ändå kanske ibland fler anekdoter kring sig som vi hittar fram, eller så är vi tvungna att hitta dem i större
utsträckning. Det kan ju vara det också, att vi är tvungna att leta på ett annat sätt. Men i och för sig, för att nu repetera det, som att det är ju mera såna cool grejer som vi är inne på här, att det finns tillräckligt, det finns mycket faktaböcker om presidenter, och jag menar, ska vi nu gå igenom alla möjliga, hur de har klarat mellanårsvalen eller någonting sånt, ja, det är intressant det också, men inte just i det här kontexten, utan här det är lite mer frisläppt och lite mer cool grejer som gäller helt enkelt.
Ja visst, men den här tiden är ju när media vaknar till, kan man säga, det är film och det är radio och sådant, och trots hans ordkarghet så lär han ha framträtt i radio rätt mycket egentligen, eller?
Ja, och det där så tycker jag är lite konstigt. Men det kan ju hända att han var mer bekväm om man fick sitta med en mikrofon. Att det var ju ingen som satt och slängde frågor åt honom eller replikerade eller någonting sånt. Det är ju inte en konversation, utan en envägskommunikation. Och då var det också att radio var ju någonting nytt och häftigt på den tiden. Mm. Så att det var väl kanske inte så konstigt egentligen. Och liksom den här, hur ofta han var i radio, så det vet jag inte, om det finns väl knappast ens dokumenterat. Men att det är klart att det var väl en nyhet varje gång presidenten, eller det är väl en idag i och för sig en nyhet om en president talar i radio. Men att det var någonting som man... Alltså, eftersom inte så många hade haft radio tidigare, så var det ju... ett sätt för honom, han skilde ju sig djur per definition helt enkelt. Det var en form av kommunikation som slog igenom där och då.
Ja, visst. Han var väl trygg där i det var ju ingen uppståndelse kring en radiosändning på det viset att man ensam i en studio kanske.
Exakt. Behövde läsa innantill ur ett papper. Det var ingen risk att någon skulle börja käfta emot eller komma med några frågor som han var oförberedd på eller någonting sånt. Mm. Men en annan sak är att fast han nu inte var så där super extrovert så han beskrevs som den mest fotograferade människan på jorden. Mm. Så att det betyder nog att då har han ju nog verkligen, då måste han ju ha synts. Han har ju inte barrikaderat sig i Vita huset direkt, men att det är ju klart att direkt om en president har visat upp sig så har väl pressfotograferna rusat till, så att det är väl lite konstigt om USAs president är den mest fotograferade människan på jorden.
Nej, det är klart att bildens, också det har ju vuxit här under den här tiden. Jaha. så använder pressen bilder i större utsträckning och då. Men det var något med någon rolig hatt, eller han hade vi varit klädd, eller vad var det?
Ja, det där, så han var inte nödvändigtvis så där strikt klädd typ i kostym eller något sånt, vilket vi väl kanske skulle kunna tro. Det här är ju trots allt, ja, men det är ju ganska exakt 100 år sedan vi snackar om, utan så att han kunde vara klädd så där ganska så där bondaktigt och det finns några bilder där han hälsar på hos någon urinvånare, och Då har han en sån där fjäderbuske som en sån där indianhövding har, åtminstone cowboyfilmerna. Och då säger han, är det någon sån där medhjälpare som tycker att han är rädd att han kanske ska tycka att det är pinsamt då han är sådär lite inbunden och sånt, att hoppas inte det är hemskt nu då när vi måste utsätta er för det här, herr president. Men så säger han bara, och de har ju lite roligt till och med, eller åtminstone jag tycker de har så dålig humor. Han säger, politics makes strange red fellows. Och det är lite svårt att översätta, men man säger ju att politik make strange bedfellows, alltså att man hamnar att kom, syftar ju inte på att man, ja du vet hur jag menar, men att det syftar ju på att det där bedfellows ska ju inte tas helt konkret här, utan det handlar ju om att man hamnar att kompromissa och ha tillfälliga allianser med folk som man kanske inte tycker om eller någonting sånt, men han byter ju bara ut en bokstav, och så redfellows syftar ju då på det här ursprungsinvånarna helt enkelt.
Just det. Ja, men han verkar ju varit lite fiffig ändå när det kommer till kritan, och frågan är, kan man säga att han inte gjorde så mycket, var egentligen det bästa han kunde göra på ett vis med ekonomi och allting, så.
No, det där diskuteras än i denna dag, för att det är ju det att den här enorma ekonomiska depressionen så slår ju till inte medan han är president, men en väldigt kort tid efter att han har varit president. Och då är frågan att är det hans fel? Har han gjort för lite? Mm. Och han beskrivs nog rent allmänt som USAs lataste president genom tiderna. Just men grejen är att ekonomin gick åt rätt håll under de här åren. Arbetslösheten gick ner och så vidare. Så då är frågan att så mycket ska man lägga sig i, helt enkelt. Och att det var en komiker som jag inte känner till. Jag har hört det där namnet, men jag får inget ansikte. Men att det var en komiker som heter Will Rogers som kanske slog huvudet på spiken genom att konstatera att Calvin Coolidge, att han gjorde ju ingenting, men var det inte precis det som vi ville?
Ja, just
det. Och det där är ju en poäng, vare sig han har rätt eller fel. Någon nationalekonom som skulle kanske ha synpunkter här att vi var ju inne i en sån här tid nu då folk kom på det här med aktiehandel och började handla aktier. Mm. Och det gällde inte bara sån här rika människor utan också som så att säga vanligt folk. Okej, de flesta så hade väl fullt upp med liksom att få mat för dagen. Det var ju inget utvecklat välfärdssamhälle. Men att det startade en trend under de här åren var folk tog banklån i syfte att köpa aktier, och den enda säkerheten som behövdes så var oftast just att man lova åt banken att köpa aktier för pengarna, så att det var de här aktierna som var säkerheten helt enkelt. Och det är ju trevligt så länge kursen stiger, så att där kanske presidenten skulle kunna tänka sig att no, men, det här kan ju gå dåligt, man ska inte köpa aktier för pengar som inte överloppspengar helt enkelt. Borde man liksom ha, you know, State of the Union-tal, kommer man att få maningar om att ni ska komma ihåg, kära medborgare, att marknaderna går upp och ner, ja, eller någonting sånt, eller liksom hindra bankerna från att låna ut pengar hur som helst. Men att det var nog uppenbarligen en sån tid av optimism, så att om vi lite tjuvstartar på nästa avsnitt, så att då det är val 1928, så ställer han ju en topp.
Ah, ja, just det.
Herbert Hoover ställer upp för republikanerna, och det här han konstaterar i valkampanjen att fattigdomen är på väg att utrotas i USA snart, så att det, liksom, det var nog tydligen en sån allmän stämning att det går bra det här.
Ja, tänk. Och sen då kommer det.
Ja, och sen så brakar det ju till ordentligt, men att mer om den grejen i nästa avsnitt. Men att det blev ju ändå så att Hoover fick helt enkelt bli syndabock, bära hundhuvud, vilka floskler vi nu ska ta upp här för den här enorma lågkonjunkturen som följer sen. Men att vi skulle komma ihåg att Coolidge är president då fram till vad blir det, mars 1929, sen är det i oktober 19, så det är knappt ett halvår så går ju botten ur aktiemarknaden helt enkelt.
Ja, så att det är lite det du säger, att hade presidenten ett ansvar för det här riskmedvetenheten och det där som man ännu inte hade så att säga lärt sig på den tiden, och det var just den här kraschen sen som ju har lärt världen det i viss mån, och sen har det kommit liknande krascher efter det, men de har kanske varit på ett sätt lättare att hantera, trots att de har varit ibland värre på ett sätt. Så det var ju en kunskap man inte hade samtidigt. Det är svårt att säga då att man skulle förstå risken.
I och för sig så hade man ju haft ekonomiska lågkonjunkturer tidigare också, 1837 och 1893, två exempel som jag gått igenom i tidigare avsnitt. Men att nu blev det ju värre i och med att nu var det många sådana, så att säga, vanligt folk som drabbades också.
Ja, just det. Alltså,
vi är då just att aktiemarknaden dukar under, men sen är det ju miljontals och åtta miljontals som blir av med jobbet helt enkelt.
Ja, precis.
Så att han det här, man säger ju ofta att han tillbringar allt för stor del av sitt presidentskap med att försöka undvika otrevliga saker, för att det verkar rulla på. Och om vi nu ska ta några mer citat här, eller fler citat, så the business of the American people is business, alltså att helt enkelt hålla på affärsverksamhet och sånt. Men det är lite taskigt om all business stannar upp på en gång.
Nej, men lite blåögt är det, lite för passiv helt enkelt, om man tänker vad som skulle ha varit.
Jo, så känns det ju onekligen med det här facit i hand, men klart, det är alltid lätt att efter att fotbolls-VM är över så är lätt att säga, jag sa hela tiden att Argentina skulle vinna, eller vem som då har vunnit, att och den typen av människor så finns det ju allt för många. Men att med facit i hand så känns det nog sådär blåögt, passivt och vad vi nu vill kalla det helt enkelt, och det passar ju hans stil sådär annars också, så liksom inbjuder nog också till den typen av det här tankar och sånt, för att han ska ha sovit 11 timmar per dygn.
Oj, oj.
Och liksom, inklusive då vissa tupplurar under dagtid och så vidare. Okay. Jag tycker att det är helt fantastiskt med tupplurar dagtid. Det är bara ett litet problem. Jag somnar ju aldrig på kvällen sen, men att det här,
Men han tycks inte haft det problemet nu.
Nej, och sen då någon från den här ganska kul. Alltså, ju mer jag tänker på det, så desto roligare är ju den där kan, för att någon hade frågat det, att om det passar sig, så att ja, man kan ju inte ställa till med några dumheter så länge han sover.
Nej, han verkar ju inte ha varit så aktiv på den fronten. Han var vaken heller vad det verkar som. Men... Coolidge var ju en passiv president, men han var också i utlandet en bit bort, i alla fall Kuba, till resten till... Och det är inte så vanligt bland presidenter.
Nej, nej, framförallt eller speciellt inte Kuba. För att, men det där är ju också, Kuba är ju annars också ett jättebra exempel på det här med relationerna mellan USA och just Kuba då, förstås. Mm, ja. För att, jag menar, från att Castro tog över från slutet av 50-talet, så hade det varit väldigt infekterat. Mm. Så att, faktum är att Barack Obama så var i Kuba 2016. Mm. Men att om man då vill ha en sån här, man kanske, det kunde vara någon pub quiz då 2016, att vilken annan president har varit till Kuba, så var det Calvin Coolidge. För att, ska vi se, från den här tiden mellan spansk-amerikanska krig, alltså vid övergången till 1900-talet och sedan fram till slutet av 50-talet, så var ju Kuba var ju rätt långt som ett nöjesfält för amerikaner helt enkelt. Och det var ju från och till också, även före det spansk-amerikanska kriget, så att med jämna mellanrum så hade ju varit aktuellt att Kuba skulle bli en amerikansk delstat helt enkelt.
Ja, just det. Mm.
Det låter ju förstås konstigt, eftersom vi vet att det inte är det, men att det, jag menar, Hawaii och Alaska är amerikanska delstater, och de ligger liksom ännu längre, de ligger längre bort. Kuba ligger ju väldigt nära Floridas kust helt enkelt.
Mm. Men vad var anledningen att han var där egentligen då?
Ja, det var nog på att det var någon konferens som de hade där. Mm. Och då var han då tacksam för det varma mottagandet, men att jag kan ju tänka mig att så det med politik, så det innehåller ju så väldigt många element av vad ska vi säga, vill jag säga fiffel, men att ja, det också kanske, men att liksom storslagna entréer och sånt och det här, att han kom ju dit i ett, alltså med ett slagskepp. Det finns alltså finns ju alltså mindre båtar att det här han värdas i, men att han kom med ett slagskepp, och liksom inte hotar han ju att börjar ni trillskas något, så börjar vi skjuta här, men att det var ju en påminnelse om att USA är ett land som ska respekteras. Kommer vi igen tillbaka på den så kallade Monroe-doktrinen som nämnts någon gång, att USA, ska vi kalla det, självpåtagna roll att agera världspolis i Latinamerika, och det är ju mest under kalla kriget, sen från tiden efter andra världskriget, som vi hittade en massa exempel på den, att USA hade stora, eller amerikanska näringsidkare hade stora investeringar i Kuba. Det var ett väldigt intressant land för, eller det var ett ömsesidigt beroende också. Att speciellt Kuba då, så förutom att det är väldigt fint där och man hade en massa nöjesfält och grejer, och för övrigt för den delen även prostitution och nattklubbar och droger och ditten och datta, men att USA köpte ju större delen av deras sockerproduktion till exempel, så att de var ju liksom, man kan inte säga att Kuba på den där tiden var ett till alla delar helt självständigt eller suveränt land helt enkelt, och kunde ju vara bra att påminna om tingens ordning då. Det kan ju hända att det finns någon logisk förklaring till att han kom med det där slagskeppet, om det var något, ska vi säga, anti-amerikanska stämningar som fanns eller något sånt, så att det fanns ett ett behov av att göra en markering. Jag vet faktiskt inte, jag har aldrig kollat upp det där, men att det var ju en lite anmärkningsvärd entré, om vi säger så.
Ja, och det här med USAs roll som världspolis har vi diskuterat tidigare, trots Monroe-doktrinen, den var ju ändå ganska begränsad i sin omfattning till Sydamerika, men, eller hur? Eller Amerika-området egentligen. Men...
Ja, och inte var den ju så utbredd ännu på den där tiden, utan det är ju nog helt enkelt från den här tiden efter andra världskriget sen
då det
blir den här globala maktkampen mellan Sovjet och USA som man gör en markering att om det är två parter som slåss i något latinamerikanskt land, så om den där ena parten har någon form av socialism eller säger den andra inte har det, så stöder USA den andra parten även om de är liksom fullständigt liksom icke-demokratiska eller och så vidare, så att enda målet helga medlen verkligen.
Jo, just det. Nej, men så att det här Sovjet har inte vuxit till sig, inte blivit ett hot nu på det viset. Som sen då startar igång det här också USAs intresse av att hålla ordning i världen kanske ännu mera. Men intressant att han visar ju med det här entrén då ändå någon världsmaktsfaktor och en president som då annars är ganska tillbakadragen. Så det blir ändå en intressant poäng. När det gäller då det här moderniteter som vi brukar prata om, så nu är ju bilen och allt det här väl etablerad i världen, så att han även för honom, men han var inte någon, vad heter det, racerförare eller åkare direkt?
Nej, det påstås att han nöjde sig med att kör man bil så man ska inte köra mer än 25 km i timmen för att det är farligt i trafiken och vidare. Sen är det en annan grej att bilarna på den där tiden så gick ju inte speciellt hårt, för att de var ju inte hållbara och vägarna var urusla och sånt, så att jag tror att man att det är klart att det låter löjeväckande att säga att han insisterar på att inte köra mer än 25 km i timmen, men jag skulle kunna tänka mig att det skulle motsvaras av om någon idag, jag bara hittar på någonting här, men att om någon skulle säga att man aldrig ska köra mer än 60 eller någonting sånt, men att det var en och annan som han störa sig på den där snigelfarten i alla fall.
Ja, precis. Nej, men det var väl lite för långsamt i dåtiden även då, men inte kanske så som vi...
Absolut inte extremt. Jag vet bara att det här nu är världens sidospår, men att i en by här i Österbotten så finns det då en byaförening som har en T-Ford, och det är min kompis som får köra den där bilen. Men
ja,
han var tvungen att gå på kurs för att få köra den där T-Forden, för man måste göra på något speciellt sätt, och man kan inte hålla på och växla. Men klart att då är ju bilen 100 år gammal, naturligtvis, men att det var liksom en så pass annorlunda teknologi på den där tiden, men att det är 25 km i timme, jag menar, ska man ha bråttom, ska man sitta på med någon som aldrig kör mer än 25, så ska man ju som stiga av och gå hellre.
Ja, precis. Nej, men så är det. Det är fantastiskt att tänka sig, trots den tekniska utvecklingen och moderniteten som känns nu när de här presidenterna kommer, att det är ändå 100 år sedan från vår tid, så att det är ju länge sedan det här. Men det är ju den här epoken vi är inne i nu, som vi också är. Det liksom känns ju så att det är ändå
precis, men att jag tror ändå att det är bra att vi tar upp den här typen av exempel också för någon som lyssnar på det här programmet, för att det liksom berättar sist och slutligen rätt mycket om vilken, eller den påminner sig om vilken typ av tid. Tid det var. Jag kan bara ta ett, när vi har tagit det här exemplet med bilar flera gånger, och jag kommer ihåg i bilens barndom, så ett argument för att de har sålde bilar så var ju att miljöaspekten.
Ja, okej.
Okay. Därför att man slapp ha hästkadaver liggande på vägarna.
Och annat smuts från hästar, ja.
Ja, men precis det också.
Nej, men renlighet kanske på ett sätt, men sen då det som man inte då visste var ju kanske den andra nedsmuts som inte syntes förstås.
Tänkte man ju på då, bilarnas antal var ju så pass litet dessutom, så att det smutsar ju inte ner liksom omfattningen var ju inte likadan som idag.
Nej, nej, precis. Ja, men vi har pratat om hur Coolidge, hur han kom till där när han vann ju sin första valkampanj och enda valkampanj. Men det var några anekdoter också. Du hade berättat om som han är känd för några citat trots allt att han var så ordkarg, men
okej, okay, jo, ja, alltså det är två sådana här anekdoter som är lite speciella, därför att jag har hört i detsamma i helt andra sammanhang. Och så att det är ju bara som exempel på att man ska vara lite försiktig med att ta saker och ting bokstavt. Det där ena är att Coolidge kommer med någon annan och så möter han en person och de hälsar sådär helt kort. Och så vem var det där då? Är det min kusin? Jag har inte träffat honom på 20 år. Någon annan skulle kanske att oj jisses, tänka sig det 20 år som jag träffat. Men att det där har jag sett till exempel i en gammal svensk film med Edvard Persson.
Ja.
Så att det använder. Och en annan grej så är att Coolidge har efter någon lunch eller vad. Det är något möte i alla fall. Och så har han slår han då kaffe och grädde på ett fat. Och de andra vid bordet så gör likadant då för att liksom vara presidenten till lags helt enkelt. Men det var ju bara det att då tror man ju att Coolidge ska dricka kaffe från fatet. Men han lägger ner det på golvet åt katten.
Den där
står, okej, det är ju kul i sig, för det blir det ju lite pinsamt för de andra som redan slagit över det där på fatet, att, för jag menar, ska de också lägga ner det på golvet eller hur gör man? Men det är bara det att den där storyn har jag hört för många år sedan, men att då var det Torbjörn Fälld, att det skulle hända i Sverige då Torbjörn Fälld in var statsminister.
Ja, visst. Nej, jag har hört någon liknande också. Men och vi vet ju inte, är det upprinnelsen här eller är det någon som har diktat om Coolidge bara för att han saknade lite spänning. Vi vet ju inte när historien har kommit till, men risken är att det inte var alls han som... Men den är bra i alla fall.
Ja, nej, men det finns ju många sådana story som kända och okända personer. Och det är ju klart att det inte går att kolla heller. Och anekdoter och sen börjar det... Det räcker ju med att det är någon som har hört en story och kanske minns själva storyn, men minns inte vem det handlar om. Och så började det leva sitt eget liv. Jag menar, här i Finland så finns det ganska många anekdoter om då Kekkonen har varit på sina jakt- och fiskeresor.
Ja, just det, precis. Ja.
Ofta kryddade med en del brännvin inblandat.
Nej, men det är också ett tecken här på att nu är det ju den tiden när massmedia har vuxit och sådana här berättelser kan frodas. Även om de fanns redan tidigare i tidningspress och så glömdes de ju bort sen. Men nu blir det liksom bevarat och mångfaldigat i så stor mängd. Att
jo, det blir förstås ju mer aktivt. Ju mer som skrivs, alltså som sätts på print så blir det ju helt enkelt dokumenterat på ett annat sätt. Jag kan ta ett helt annat exempel att som vi kanske där kunde vi har haft med i det här första avsnittet om George Washington, men att det skulle vara någon sömmerska som heter Betsy Ross som sydde den här första amerikanska flaggan.
Och
det där är någon sån där känd anekdot då, om barnen får lära sig det i skolan och sånt. Det är ju bara det att den där storyn så den kom till. Alltså den första gången man började skriva om det så var väl som typ 100 år efteråt. Någonting i den där stilen. Så det är liksom att jaha, men att vilken är sannolikheten att det stämmer ifall vi inte har hört om det tidigare.
Ja, precis. Nej, men det här det kan ju det mesta vi säger. Jag tror inte det är så, men mycket av det vi säger kan ju vara sånt förstås. Men du har ju källor på ett annat sätt än de här ryktesspridarna.
Jo, men som vi har varit inne på här också, att vi betonar det på ett kanske till och med irriterande sätt för de ska lyssna. Ja, vi vet ju inte vad som stämmer, men som vi också har konstaterat att det den här typen av anekdoter så det berättar någonting om liksom den här tidsepoken och någonting om vilken bild de där människorna har lämnat efter sig och så vidare och så vidare.
Mm, just det. Men det här med djur i Vita huset, det var lite speciellt också med Coolidge. Han är speciell också på det sättet när det gäller djur som man har som husdjur. Eller hur? Så...
Ja, det har han. Han hade en tvättbjörn.
Ja. Det är lite
han hade några andra djur också, men att den där tvättbjörnen så var egentligen anskaffad för att man skulle testa om det går att äta tvättbjörn, men att det kan vi ha den här på menyn. Han behöll ju den och döpte den till Rebecca. Men att det var bara det att du kan inte ha ett vilt djur som husdjur, alltså det är liksom att den där. Han hade ju den där fan inne i Vita huset och den sprang omkring och rev sända möblerna. Och den gjorde så att det var ju de Secret Service-gubbarna som hade som i uppgift att beskydda presidenten, så fick ju hålla på att jaga den där tvättbjörnen. Så att de kunde ju inte ha den där, så att den fanns inte i Vita huset liksom under... ända till Coolidge flytta ut, utan de konstaterade att det här var ju kanske inte som en riktigt bra idé, så att de gav Rebecca till ett zoo för att det går ju inte att släppa ut ett djur tillbaka i naturen som har varit i fångenskap, för de vet ju inte hur de ska hantera miljön där. Nu är jag plötsligt naturexpert också.
Ja, det är bra. Men den serien om tvättbjörnar får vi också ta. Men det var ju en rätt ovanlig sak. Och sen hade han intresse av ridning, men där blev det ju faktiskt ett konstgjort djur i slutändan. Han red kanske för motionens skull, eller hur var det?
Ja, alltså han... Om man hade trillat av någon häst eller vad det var, men att från just det Secret Service då, som bland annat fick jaga den där tvättbjörnen, så det här, de tyckte att det är lite dumt att presidenten rider omkring, för han kan ju trilla av och förolyckas eller vad som helst. Så att de installerade en sån där mekanisk tjur, alltså en sån som man har rodeo-tävlingar på fall jag sett någon sån någon gång. Att det är rätt vanliga i typ södra USA eller ute i bilden. Du kan ha den på krogar till exempel eller någonting sånt. Så det var alltså en mekanisk tjur kort och gott som håller på. Den står just i den har ju inga ben, men att den liksom far av och an och stegrar sig och så vidare. Han tyckte att det där kan då vara det här kul, och det här, men de var väl inte kanske så vanliga på den där tiden, de där apparaterna, så att det var någonting som pressen gjorde sig ganska lustig över, att han och presidenten och sådana leksaker, och sen då så blev han sur över det, så då försvann den där mekaniska tjuren som jag tror alltså att finns på något museum, för att jag har sett en bild på den, men då blev jag ju nyfiken på det där, var den finns, möjligen på det där Smithsonian i Washington, men det är bara gissning. Men att då ville han ändå liksom ha någon slags träningsredskap, men att då skaffade han en sån där, jag vet inte vad det heter, men en sån där vibrerande maskin som det är ett sånt där band som man lägger runt helt enkelt midjan som gnider bort fettet.
På den tiden, ja, det var ju liksom modernitet då.
Ja, säkert, och ifall det är någon av de som lyssnar som har erfarenheter av en sån där, så kan ni gärna ta kontakt, för jag vill ha en jag också. Det finns av vissa orsaker så skulle jag behöva en, men att, givet att det funkar, men att det är ju bara det att jag...
Det finns nog andra knep idag.
Ja, jag tror det. Typ äta mindre eller någonting sånt. Mm. Men ännu med de där djuren så kom jag på att de hade ju då katter och fåglar. Och i något skede så, som jag inte kommer ihåg den där bakgrunden, men att de hade två lejonungar i något skede där i Vita huset. Okay. Nu av lätt insedda skäl så kan man inte ha dem så länge, för att de är inte så... Ja, de blir livsfarliga i ett skede, men att jag skulle knappast komma ihåg det där med de där lejonungarna annars, men att rätta dem till Tax Reduction och Budget Bureau och så, att skatteavdrag och budgetavdelning eller budgetbyrån, och jag bara undrar, kunde de inte heta som Bob och Dave eller något liknande. Men å andra sidan, det är väl därför jag kommer ihåg de där djuren. Men att det är en sån där grej att jag menar att varför heter de just så?
Ja, men det här är ju en tid när det var ganska märkvärdiga saker som hände kring presidenten. Inget stort, men lustigheter i alla fall, måste man nog säga. Men det stora hände ju sen. Inom kort så kom ju en av de största presidenterna genom tiderna fram här. Och fanns i bakgrunden eller redan nu? Vi har ju sett hans namn figurera redan tidigare.
Du menar FDR?
Ja, just det.
Jo, för att det där är ju nämligen så att Harding blev vald 1920. Och vid det här laget vet då alla som lyssnar på detta att Coolidge var vicepresident. Mm. Men att de bodde ju, no, det blir ju då exakt 8 år i Vita hus eftersom, ja, det var ju liksom mandatperioderna 20 till 24 och 24 till 28.
Mm. Så att, ja, vicepresidenten bodde också där. Ja.
Ja, i och med att han flyttade ju in då Harding dog helt enkelt.
Ja, ja, just det.
Så att han flyttade ju in då, ja, direkt han hade på alldeles sig iväg från sin farsa i Vermont, ja, så att säga. Så att det blir ju då 8 år totalt med det där. Men det som ju är kuriosa här är att i det där valet 1920 så var det Franklin D. Roosevelt som var vicepresidentkandidat åt demokraterna.
Ja,
han bodde ju mer än 12 år i Vita huset, så att de som, alltså även om det där valet 1920 inte är någon sån här spännande eller sånt på det viset, faktum att Harding och Coolidge var ju väldigt överlägsna. Franklin Roosevelt var ju inte alls lika känd som han blev sen, men att de som var involverade i det här valet så kom ju följaktligen att bo i 20 år i Vita huset, ja, eller lite mera till och med. Så att då,
om man slår ihop det här, ja.
Om man slår ihop liksom 2,5 år med Harding och 5,5 med Coolidge och lite mer än 12 med Roosevelt, så,
mm.
så att det är ju, det saknar ju motstycke i presidenthistorien, om vi nu ska som peka på ännu något kuriosa. Men vi gör ju inte något annat än pekar på kuriosa här.
Just det. Men vad, hur ska man bedöma Coolidge? Det var ju rätt roliga historier i alla fall om honom som vi har fått fram här. Och han satt still i båten, kanske ibland klokt, men möjligtvis borde han ha förstått att det fanns ett hot bakom all framgång i affärerna. Men annars, vad får han för poäng? Vad ligger han i din lista?
Ja, alltså han kommer ju rätt lågt ner faktiskt. Den här listan som du syftar på så är en sån här en utvärdering som jag har gjort tidigare.
Men vi är inte nere på botten, för där har ju du, vem hade du sist? Var det faktiskt Harding? Nej.
Nej, inte riktigt. Harding är ju ofta
det är
sist
andra
på listan.
Ja, just det.
Ja, men att jag tycker ju att den här Franklin Pierce var sämst, alltså han blev vald 1852 och liksom gjorde en rätt långt inbördeskrig väldigt ofrånkomligt helt enkelt.
Mm, men just det.
Att en annan då som var jättedålig tycker jag också, James Buchanan, alltså den som kom då mellan Pierce och Lincoln, men att av de här övriga så att jag har ju nog Calvin Coolidge långt ner, alltså ska vi nog vara riktigt noggranna, så jag har honom på 32 plats.
Aha, okay.
Så klart, nu finns det ju flera som är sämre, men jag kan ju nämna då att Harding som var före, så har jag på 35 plats och Hoover på 36, så att det här är ju en, okay. Det här är ju nog ingen guldålder för presidenterna, och det här är ju inte liksom, det här är ju ingen rocket science, men att jag menar, jag har ju ett utvärderingsverktyg som jag kan luta mig tillbaka mot. Mm. Men att i vilket fall som helst, så att nu är det ju sällan eller aldrig som man får läsa att vare sig Coolidge eller Harding eller Hoover för den delen skulle, att folk skulle ta dem i försvar direkt.
Men det är ju lite liknar ju, just innan Lincoln så var det ju inte så bra presidenter också. Det är ju de du räknade upp där nyss.
Ja, och
nu kommer ju en av de vassaste presidenterna snart. Men innan dess så har vi då Hoover, va? Och vad är han för en, kan vi säga något om honom innan vi avslutar för idag?
Ja, som man kan säga att det är en sån här person som helt enkelt lyckades med i stort sett allting som han företog sig innan han blev president. Alltså det var en sån här, okay, jag ska säga, self-made man som var aktiv inom gruvindustrin och blev ju alltså väldigt rik. Och sedan så blev han industriminister på 120-talet och sedan så blev han lanserad inför presidentvalet 1928. Och som jag redan sa då, så gick han till val med ett löfte om att fattigdomen snart var ett minne blott. Han hade någon sån där slogan med att en bil i varje garage och två kycklingar i varje kastrull eller någonting i den där stilen. Och
ett år det, innan den stora kraschen.
Ja, precis. Så att, och sedan då så gick det ju inte alls, gick det ju inte alls bra helt enkelt. Så att, men det som ju är intressant så där ur ett europeiskt perspektiv är att han var väldigt mån om att hjälpa fattiga i Europa, dels i anslutning till första världskriget, framförallt då i Belgien, var han samlade in stora belopp för att liksom skaffa mat och medicin och förnödenheter för en massa människor. Men det som åtminstone här i Finland är mer intressant, så att han var också aktiv här och det här, han var ju väldigt dramatiska tider där kring där första världskriget slut och inbördeskrig och så vidare, så att speciellt i de fattiga i Tammerfors, alltså Finlands tredje största stad, men Nordens största insjöstad eller vad fas, inlandstad förlåt, det är av de städer i Norden som inte ligger vid kusten, så Tammerfors störst, och där hade det varit ett jädra elände, och där så samlade han in hjälpte en hel del människor där, och sedan under vinterkriget så var han också verksam i den här amerikanska välgörenhetsinsamlingen för Finlands vidkommande.
Oj, vad intressant. Okej. Och då var han aktiv trots att han var förbi då som president, men han var aktiv.
Jo. Så att han var under mellankrigstiden, han var president, men att det var en som var aktiv länge och levde väldigt länge också, att han är en av dem som har blivit äldst av de amerikanska presidenterna, att han blev väl 90 år tror jag.
Okej, jaha. Ja, men då är han i samma liga som de där gamla founding fathers som kom att leva länge också.
Ja, några av dem. John Adams var ju det här särfallet, vilket ju var väldigt speciellt eftersom USAs andra president, att han blev över 90 år, och han måste ju vara en av världens äldsta människor då han dog, antar jag.
Precis, ja. Ja, men spännande ändå med Coolidge, som vi inte visste någonting om, många av oss, och nu vet vi mer, och det är ju en intressant tid. Det är ju glada 20-talet som fortsätter, och det är ju faktiskt slutet av glada 20-talet som han är president. Det är precis och sen händer det nya grejer med Hoover som vi hör mer om nästa gången. Tycks vara imponerande person, men kanske inte som president då just. Så att vi återkommer till det till nästa avsnitt. Tack så mycket, Klaus.
Tack, tusen tack.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.